Det som har talat i mitt hjärta idag är mycket om att titta framåt, inte se tillbaka. Jag vill beröra det här lite. Jesus han säger i ett sammanhang i Lukas, jag ska läsa det sen, jag ska bara läsa den här. Den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike. Det är kanske rätt så hårda ord egentligen. Vi tycker att, vad menar Jesus med det här? Han yttrar det här när människor kommer till honom. Han hade kallat de här 12 lärjungarna och de följde med honom. Men så kommer några andra och säger att jo, men vi vill också följa dig, men vi har lite ursäkt ungefär. Och då säger Jesus det här. Det måste prioritera på rätt sätt. Och han menar ju det här att när man har satt sin hand i plogen då, så att det går det framåt, då kan man inte stanna upp eller på något sätt vänta, utan då måste man göra något, hantera det här så att man agerar. Att följa Jesus, det innebär ju egentligen att ta emot honom, bekänna hans namn. Och jag tycker det är det viktigaste steget i en människas liv. Det är någonting som är viktigt, en handling som gör att så att säga man prövar Jesus, tar emot honom. Om man känner honom innan och vet att det här är något jag måste, eller man säger det här är något jag vill pröva, det är något jag vill ta del av och testa och se. Och ta emot Jesus och tro på honom som sin personliga frälsare. Människor kan vara i olika situationer. Människor kan vara i nöd och känna att man ropar till Herre, finns du, så visa det på något sätt, uppenbara dig, visa dig, tala om hur jag ska göra och jag ska följa dig. Och det finns många som har fått uppleva det här då Herren har varit nära dem och hjälpt dem, räddat dem ur den här situationen, och de har också tagit beslutet att nu vill jag följa honom, han som hjälpte mig, han som räddade mig från den situationen. Står man i en sån här situation så tror jag inte man ångrar sin efter och säger nej, det var bara jag gjorde något i hastigt mod så att säga, utan man följer Jesus, vandrar vidare med honom. Vi gör ju många val i livet. Vi gör ju enormt mycket val. Små val vi gör varje dag egentligen, hur vi ska agera och så vidare. En del går nog på ren rutin, att vi så att säga stiger upp och vi hygien och allt det här och frukost och lunch och hela den här biten. Det nästan tänker vi inte på. Men vi gör en massa andra val också i livet. Hur vi ska leva, hur vi ska agera, arbete, vilket arbete vi vill ha eller vad vi vill jobba med, utbildningar eller vad det än är som vi tänker på, så gör man de här valen. Och de kan ju vara bra eller dåliga. Och ibland så kanske vi får så att säga ändra och tycker jag säger det var ett dåligt val att göra det bättre på något sätt. Vi kan ändra vår livsstil. Vi kan ändra någonting för att försöka må bättre, bli bättre, och vi kan köpa, kan man säga, nya saker för vi på något sätt tror att vi ska bli bättre för det. Det tror jag inte man blir, men vi gör de här valen, bra eller dåliga. De vi tycker är bra så säger vi det är bra val, det här vill jag fortsätta med, så här vill jag gå vidare. Eller dåliga val, det här vill jag ändra. Men jag vill nog säga att den bästa valet, det är valet att välja Jesus. Det är ett livsavgörande för varje människa. Och det är den bästa livförsäkring vi kan tänka oss. En livförsäkring som vi borde skaffa oss, för den är gratis. Och den ger glädjebonus också under livet. Och den ger löfte om evigt liv. Och du får garanterat en vän genom hela livet. Från där du väljer honom. Så det är ett viktigt val det här. Jesus han ville att de här människorna som jag citerade, att de skulle vandra framåt. Och jag vill läsa det här, det står i Lukas 9 och 57. Jag ska läsa det här sammanhanget med. När de kom vandrande på vägen Så sa en man till honom, jag vill följa dig vart du än går. Och Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Det är en, som jag sa, rätt tuffa ord från Jesus. Men jag tror han säger det till människor som han vet hur de tänker och agerar. Några som tycker att ja, jag kan följa dig men jag har en del saker jag måste ordna först. Du är inte prioritet nummer ett. Du kommer i andra hand ungefär. Och det är det Jesus yttrar här, tror jag, att ni måste gå vidare. Han tar bilden här av en som plöjer. Och när man plöjer så måste man följa en rak kurs. Jag har inte plöjt själv så jag vet inte det här, men jag kan ju ungefär inbilla mig hur det går till. Och jag vet det fanns rättare för det. Det var ett yrke som var en speciell man så att säga, som skulle så att säga dra upp den här första fåran, och den skulle vara rak liksom. Det var hans uppgift, en rättare. Det var därför han hade den titeln. Det skulle vara rak fåra, rak fårtilja, och så kunde man följa lite lättare efter den här sen. Nu för tiden har man traktorer och man hade hästar och så här vidare. På Jesu tid tror jag man hade oxa och åsnor, och det var nog inte alltid så lätt så att säga att följa den här raka fåran. Men jag tror också det var ännu viktigare så att säga att inte titta tillbaka, utan att ha blicken framåt och ha blicken uppåt nästan lite. Ditåt ska jag för att få den här fåran, för att kunna göra det på ett rätt sätt. Det går inte att titta tillbaka då. Det går inte att titta åt sidorna, utan man måste ha blicken framåt. Nästa kapitel som i Lukas 10 så står det om de 72 som sänds ut. Och det här är lite förberedelse innanför det här. Det står att tidigare vet vi då att Jesus han sände ut de 12 lärjungarna. Och de fick ut och evangelisera och fick pröva på så att säga och gå ut och vittna. Och sen så står det att han kallade ytterligare 72 som då skulle ut också och vittna. Och han ger dem ord också om att ta inte med några pengar och gå vidare. Och hittar ni något ställe där ni kan så att säga det faller i god jord, så välsigna det stället. Skulle det bli något som inte fungerar, en stad som inte tar emot er, så liksom borsta dammet av er och lämna det och gå vidare bara. Det var ingenting att man liksom skulle stanna upp, se sig tillbaka, titta på vad var fel här eller vad gjorde vi för fel så här. Utan att gå vidare. Och tidigare i Lukas 9 så kan vi också läsa om hur lärjungarna liksom dryftar lite här, vem som är störst. De har den här funderingen, vem är det som är störst och så vidare. Och Jesus säger till den som är minst av er, han är stor och så vidare. Han tar bort det här alltihopa, för de började känna det här. Börjar vi jämföra lite och så tittar man lite åt sidan. Vem är mest förnäm eller vem är bäst, vem är störst av oss? Och så tittar man till sidan, tittar tillbaka istället för att titta framåt. Det står också om att lärjungarna kom liksom och säger, där är människor som driver ut demoner i ditt namn, men de är ju inte våra lärjungar till dig. Och det säger Jesus, hindrar honom inte, den som inte är emot det, han är för er. Stanna inte upp. Gå vidare, tycker jag det här är hela tiden är temat i det här. Att gå vidare. Och det står också om en samarisk by som inte tog emot honom, och då ungefär säger lärjungarna, du kan du inte förstöra den staden. Och Jesus han liksom bara vände bort det här. Det är inte det viktiga. Gå vidare. Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Det är ord som vi också ska ta till oss. Och det kan vara svårt ibland, så tycker vi, ja, hur ska vi göra, hur ska vi agera? Men jag tror att vi, så att säga, innebörden här och vad vi kan omsätta det är att vi också blickar framåt. Vi har nog lätt som människor att titta bakåt, vad har hänt och vad har skett. Titta åt sidan, hur är vi, hur är jag i förhållande till någon annan, hur är de andra, hur agerar de andra. Och så att säga sitter vi och bevakar varandra istället för att vi blickar framåt. Och det är lite det som jag känner själv, att det här är någonting som talar till mig med. Titta lite framåt nu. Ofta kanske det här blir, och det är väl därför kanske jag har varit i min hjärna, att det är ett nytt år. Och ni har snart årsmöte här med, tror jag. Och så vidare. Man blickar framåt lite. Vad är det vi ska göra här under 2010? Vad är det som ska ske här i kyrkan, i församlingen? Vad är det som ska ske här på orten? Hur kan vi nå människor? Och som för egen del känner jag likadant. Hur kan vi gå vidare? Hur kan jag gå vidare? Hur kan andra gå vidare? Hur kan kyrkan hemma, församlingen hemma, gå vidare? Och inte bara, så att säga, titta åt sidan och, så att säga, döma andra egentligen och tycka att de är inte så bra som jag är kristet, mitt kristna liv, utan att följa och gå framåt. Predikaren säger mig, en vindsbärgare får aldrig så, en molnspanare får aldrig skörda. Och det är lite tankar med, det är dåtidens väderleksrapport egentligen, som ska titta framåt, som ska se när är det bäst väder att så eller skörda och så här vidare. Det var deras uppgifter. De hade den uppgiften att blicka framåt, att se framåt, inte se tillbaka, inte kolla hur det har varit förr, utan vad kommer att ske? Vad vill hända? Vad kommer det att hända? De hade den uppgiften, förutspå väder, framtid och så vidare. Paulus är också av samma insikt här och ser det här att inte stanna upp. Han säger på många ställen, jag vill sträcka mig framåt, jag vill gå vidare, förkunna evangeliet. Även om det, så att säga, innebär att jag kommer att få lida och så vidare, så kommer jag att vilja gå framåt och gå vidare. Han visste det. Jag vill också läsa i Apostlagärningarna 20 kapitlet där han berättar om det här. Han tvekade inte alls. Apostlagärningarna 20 och 22. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidande väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Bojor och lidande, det väntar på mig. Den visste det. Det hade han fått uppenbart, men han tvekade inte. Han var en riktig andlig fighter egentligen. En riktig stridsman som hade fått klarhet att jag kommer att få det svårt. Men jag tvekar inte. Jag vill gå vidare. Jag vill titta framåt. Jag vill sträcka mig framåt. Jag vill inte backa. Jag vill inte gå tillbaka. Ingenting kunde hindra honom. Han ville se framåt och gå vidare. Han visste att i det här lidandet kunde han också få vara till välsignelse. Så därför tvekade han inte. Han skriver också till Filipperna och berättar om den glädje som han har i Kristus. Hur enorm glädje och vilken vinst han har funnit i att när han fann Kristus. Det som han tidigare var en vinst har nu en förlust och vill glömma det här gamla och vill, så att säga, sträcka sig framåt och lära känna Kristus ännu närmare. det som han var ju sådan att han förföljde de kristna innan, och så har han fått att säga möta Kristus, få möta honom, och därifrån gick han bara vidare, gick bara framåt med evangelium. Och det står i Filipperbrevet 3 och 13 versen där: bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Allt som var bakom honom glömmer han. Bryr sig inte om det. Det har varit, så här är det. Och så sträcker han sig mot det som ligger framför. För att löpa mot det målet som var hans mål. Och jag tror vi som kristna också måste ha den insikten. Antingen vi är unga, medelålders eller äldre, så liksom måste vi se det här. Vi vill gå framåt. Vi får inte stanna. Vi får inte backa. Men jag brukar säga det, jag har väl sagt det här kanske tidigare med, för att jag känner det här ibland, vi kan känna ibland att ja, men jag kan inte göra så mycket, jag kan inte stå här framme och säga någonting, jag kan inte spela eller något sån här saker, men vi är alla lika viktiga. Den som sitter ner och beder hemma eller beder var du än beder, det är lika viktigt som att stå här framme eller spela eller göra någonting annat i Guds rike. Herren, han har inga sådana här som är mer eller mindre, eller bättre eller sämre. De som är för eller emot handlar om. Och då är vi alla för honom. Så där finns ingenting, utan vi kan alla vara med i detta. Att blicka framåt, att blicka på framtiden. Det här vill vi göra. Det här vill vi göra i Dio under 2010. Att blicka framåt, se framåt. Herre, vad vill du? Och att vi är ledda också av honom. Det är också en viktig bit. Att inte bara vi tycker att ja, men nu går jag min väg framåt. Utan Herre, vad vill du? Visa den vägen och vi vill vandra den. För han har en väg för oss alla. Det här också med att blicka framåt och inte blicka tillbaka. Det var något som Lot också fick uppleva. Han levde ju i Sodom, och han och Abraham hade ju stått tidigare och så att säga fått välja delar. Abraham sa till honom, du får välja vilken du tycker är bäst, och han såg ju den här slätten. Och den var jättefin där Sodom och Gomorra låg. Och så vet ni att Sodom blev mer och mer sämre och sämre moraliskt sett. Och det blir så att säga mycket, mycket dåligt, och Herren bestämmer sig för att de skulle få sin undergång. Men Abraham försöker med olika sätt att rädda Lot. Och han, ni vet, han provar hur många kristna där fanns eller hur många som trodde på honom, och det blir mindre och mindre, och sen till slut så är det bara Lot och hans familj. Och de fick fly från staden. Och det står att det var änglar som så att säga hämtade dem och visade ut dem. Och i första Mosebok 19 kan vi läsa det här med. Och den 17 versen, första Mosebok 19 och 17, det är om Sodoms syndfullhet. Och medan de förde ut dem, alltså änglarna, medan änglarna förde dem ut, sa den ene, fly för ditt livs skull, se dig inte tillbaka och dröj ingenstans på slätten. Fly undan till bergen så att du inte förgås. Se dig inte tillbaka. Dröj ingenstans. Och Lot, han till och med förhandla lite med de här, så jag kan inte fly hela vägen ända upp. Det finns en liten stad här, tror den heter Soa. Kan jag inte fly dit liksom, så jag kommer dit och blir räddad? Och ängeln berättade här att Ja, du kan fly dit innan så att säga eld kommer från himlen och förtär Sodom och Gomorra. Och ni vet vad som hände och känner till det här, hur familjen flydde. Och det står i 26 versen, och Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod. Och jag tror i det här ligger allt det här att hon hade en önskan tillbaka. Det fanns ändå något, ja, någonting som band henne, någonting som fängslade henne, någonting som så att säga gjorde att inte hon valde Herren i första hand. Att vilja, det här måste jag stanna upp vid, stanna upp, se sig tillbaka. Och jag tror det är viktigt att vi som kristna inte så att säga gräver ner oss i det här. Vi får inte leva på gamla lagrar och tycka att det var bättre förr och så vidare. Det är många som säger det, det är ju ett uttryck vi har, det var bättre förr. Men det var det inte, påstår jag. Ja, det fanns en del saker som var bättre, men det, vi har möjligheterna idag. Egentligen så, ni vet, det finns en sång som heter Gamla tiders väckelse, vi väntar och så vidare. Och det vet jag, jag sjöng många gånger och sjungit med den här, men jag tycker att andligt sett så är det inte riktigt rätt om man tänker på att vi ska tillbaka till någon gammal tid. Jag tror vi måste se framåt. Väckelse kan vi vänta och önska, helt klart. Men inte att det behöver vara gamla tider. Den tiden var jättefin och jättebra, inget fel i det. Men jag tror inte vi skulle försöka uppleva den och repetera den igen. Utan vi ska ha nya tiders väckelse. Hellre den här, tåga framåt. Se någonting framåt, att gå vidare. Jag tror det är viktigt också så att säga att inte vi tittar på de här gamla lagarna som vi tycker att det var så jättebra då och det var så bra så här då. Det har varit, men Herren han är densamma idag. Han vill göra någonting. Och det är att vi är öppna för honom och tittar framåt. Och känner, Herre, vad vill du i våra liv? Då får vi uppleva en ny tidsväckelse. Vi har ju så mycket möjligheter egentligen idag också som inte man hade förr. Att nå, världen har blivit så liten, ni vet med datorer nu och internet och mobiltelefon och alltihopa. Så har vi en unik möjlighet egentligen. Jag tror inte vi har fattat det riktigt. Och vi skulle utnyttja det mycket mera. Satan han använder det mycket. Och varför ska inte vi använda när det finns en möjlighet? Så en enorm möjlighet egentligen. Jag känner ibland när jag tycker det. Jag har ju inget försvar. Vi kan ju nå. I missionsbefallningen kan vi så att säga ännu mer påtagligt ta det. Gå ut i hela världen. Vi kan alltså. Vi har så enorma möjlighet egentligen att nå hela världen. Så det är otroligt alltså. Ni vet de här mobiltelefonerna, de blev mer och mer sofistikerade här. Nu har ju ett par grabbar här som kan mer om det här än vad jag kan. Men det finns ju nu med iPod och alltihopa. Och jag såg en sån nu, den hade ingen nummerskiva eller någonting. Tänkte jag, men nummer, nej, det behövs inte. Det var bara liksom, ring till så sa han ett namn. Jaha, så svarade den att, vill du mobilen eller hem? Jaha, hem då, jaha. Så var det vidare. Så, nu när man ska köpa, jag ska köpa en ny telefon. Det brukar alltid vara samma fråga. Jag ska ha den och ringa mig. Möjligtvis skicka lite sms och så ska jag svara i den. Men det, är liksom, det är nästan oväsentlighet idag nu för tiden. För det är så mycket annat man kan nå. Ja, ni vet det här. Och det är alltså hela egentligen internet kan du få på det här också. Men vad unikt egentligen att vi måste kunna använda det på ett bättre sätt. Sprida evangelium också. Det måste vi kunna använda och ha det här. Så egentligen tror jag vi står inför ett väldigt nytt tänkesätt. Hur når vi? Visst ska vi ha en bas här. Jag tror inte den här kyrkan och det här är det att vi inte ska göra det. Utan vi kan ha en bas och vi måste nå. Vi måste träffa varandra fysiskt också. Men vi kan ju nå varandra på så enormt mycket och så bra sätt. Så vi har möjligheter. Att blicka framåt. Blicka uppåt också. För några år sedan när jag var på läger i Hallarö som lägerdeltagare. Vi har haft läger i många år, men detta var väl någon gång på 60-talet. Så var en motto var konungens ärende hasta. Jag kommer ihåg det där särskilt. Det var broschyrer man hade satt upp och affischer och så vidare. Och det var liksom den årets devis eller motto, konungens ärende hasta. Sen var det ju någon som hade satt två prickar över året där, så det blev konungens ärende hästa. Men det var ju mera en liten plojgrej. Men där jag sitter fortfarande kvar. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg några andra deviser, men på något sätt konungens ärende hasta. Och jag tycker det gäller ännu mer idag. Konungens ärende hasta. Kung Jesus ärende hasta. Se framåt, blicka uppåt. Idag är vi ju ännu närmare Jesu återkomst än vi var igår. Så är det bara. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här och vi vågar blicka framåt och kan blicka framåt också. Jag ska avsluta med det och läsa ifrån Jesaja med. Det Åke läste liknande, fast detta är 43. Inte riktigt samma kapitel. Jesaja 43. Och ja, jag kan säga som det var ju så att säga. Israels folk, vet ni, de följde Herren ibland. Sen avföll man. Man tappade i tron. Man missade det här. Man stannade upp, såg sig tillbaka kan man säga. Började följa andra gudar. Men sen ångrade man sig. Och kände det här är fel. Nu vill vi vandra vidare. Nu vill vi gå framåt. Och man bad om förlåtelse. Och ångrade sig verkligen och sa nu vill vi blicka framåt. Och det är ett sånt här tillfälle som Jesaja skriver här i 43 och vers 18. Tänk inte på vad förr har varit. Bry dig inte om vad fordom har skett. Se, jag vill göra något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det? Ja, jag ska göra en väg i öknen och strömma i ödemarken. Och det är just det här som jag vill ta med. Se, jag vill göra någonting nytt. Herren vill göra någonting nytt med dig. Han vill göra någonting nytt med er här. I dig, i den här kyrkan, i den här församlingen. Vi måste blicka framåt. Vi måste se framåt vad Herren vill göra. Amen. Ska vi knäppa händerna och be? Herre, tack för att vi får blicka framåt, Herre. Och vi får skåda dig, Herre. Jag ber att du ska vara med oss alla, Herre. Att inte vi tappar fokus på dig, utan att du får bli den centrala. Och att vi verkligen vågar blicka framåt och se dig. Att vi följer dig, Herre, på ett rätt sätt. Jag ber dig för mina vänner här. Att du är med dem här. Du ska välsigna dem här och låta dem få uppleva då du visar vägen för dem, Herre. Som du visar vägen för mig, som du visar vägen för alla andra, Herre. Att vi som person också kommer rätt. Att vi som församling, som kyrka kommer rätt, Herre Jesus. Jag ber att du är med oss. Tack för att du hör bön och vi ärar dig i Jesu namn. Amen.